Hej, Hanna Silman här. Du lyssnar på Karlavagnspodden. Och vi snackar om att leva med flera kulturer. Om flera språk runt matbordet. Kitos, tack så mycket. Om förväntningar och traditioner. Och om att vara hemma på flera platser samtidigt. Eller någonstans mitt emellan. Ja, vi får väl höra, som vanligt är det era historier som styr. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå. Men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja, men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Hej Darja Pakarinen.
Nej men tjena, hej.
Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
Jo, men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsart, men annars så mår jag bra.
Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men... Oh.
Nej, nu räknar man dagar till nästa semester.
Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga. Nej.
Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
Ja, det beror på, alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
Nej, det får du avgöra själv, eller ja, precis, det får du bestämma.
Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
Men
vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
Ja. Mm. Hur märks det i ditt liv idag?
Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra, beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att ja, det är väldigt närvarande. Mm.
Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
Alltså, det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
Okej.
Okay. Ja, skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så att, men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma att hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
Mm. Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså, man har ju många olika versioner av sig själv inom sig, och det tror jag att de flesta människor känner igen sig, att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så, utan språk är också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska, inte så mycket krusidullande. I svenska kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här, att vi är komplexa varelser, vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och sådär. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett, inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
Ja, gud, absolut. Det tycker jag gör hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket. Så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska, att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och jag menar, inget gör det mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Man kan liksom inte... Nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
Ja,
men man kan väl säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här i all välmening. Men jag tänker att, har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
Ja, gud ja. Alltså jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen, och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att vi är, det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag säger jag är bara en väldigt komplex människa, jag tänker. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan men... jag är Darja. Ja.
Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
Jo, det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så det är också så här skönt att man är på ett ställe. Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara på persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så. Ja.
Men det var fint sagt av det, att hemma är där man inte behöver förklara sig.
Ja.
Det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Darja.
Ja, men tack så jättemycket. Ja.
Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
Yes, det tar vi.
Ha det bra.
Detsamma.
Hej då. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej.
Ja, hej.
Hej, nu sa jag kanske uttalade ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
Storuman.
Storuman, precis. Oh. Hur mår du den här måndagskvällen?
Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa och har det fint.
Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
Bara för trivsels skull. Vet du, det håller på mörkt nu på kvällarna. Så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
Mm. Vad funderar du på? När du sitter
nej, inte vet jag om jag funderar på något, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
Ja, vad har du för tankar kring det?
Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du.
Mm.
Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju före det så har min släkt också krigat så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då, för det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
Mm.
Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där, när de pratade om att man skulle inte vara svensk.
Ja.
För att man hade en förälder från Finland.
Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på internet det... och sånt.
Mm. Alltså det var...
Mm. Alltså, jag har så svårt att förstå det där.
Mm.
Så, nej, men annars så är jag ju... Jag är född i Sverige och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
Mm.
Och träffade mamma då, och så var jag ju född. Och även om jag är född på en galgplats så är jag Jag är en vanlig människa.
Ja.
Ja.
Jo, men, och... alltså, men har du känt dig mer... både och, eller mitt emellan, eller alltså, om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du? Och sen hade han klippt ut en rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du? För pappa är Matti, vet du? Så satt han ju där, Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då. Mm. Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Och för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Och men han, jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
Ja.
Ja. Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
Ja.
Mm. Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagits i Sverige.
Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, men man får ju, det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
Nej, men jag vet inte om jag har format mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och försvarar Sverige när som helst, vet du. Mm. Så det är inga problem på det viset, eller? Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
Ja,
alltså,
man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
Men du, jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
Ja, jag vet ju det. Det är som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel från pappa. Har det lärt sig av sin mamma att laga, eller?
Mm.
Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger... Det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, jag lagar den som pappa lagar.
Ja.
Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Och. Så det, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen i fjället och högg med knä, vet du, så här var inga problem, han fixade det, vet du, bara.
Mm. Vad fint.
Han sa bara, ja, vad säger du?
Det, jag sa bara att vad fint att alltid känna sig trygg och liksom att det löser sig.
Men han kunde ju allting, vet du, men han hade ju varit med om allting då.
Mm.
Från sin ungdom då. Och sin barndom.
Hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så jag har jättebra... jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag.
Mm.
Men jag vet inte. Men på något vis så känner jag... Det vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Mm. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan. Och så hade han klippt ut det där urklippet, Mattis match, och satt mitt emellan då, vet du.
Mm.
Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så det var ju, det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär, mm. så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
Nej.
Så därför så, ja, det är någonting jag tänker på ofta.
Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga, tror du att din pappa hittade liksom lugnet, eller hittade freden i den här striden till slut?
Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och vi var ute både sommar och vinter och tälta, och så vi hade det. Han behövde, och även sen jag var riktigt liten, och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn.
Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära, och att ni kunde vara där tillsammans, och att du alltid kände dig så trygg där.
Ja.
Ja. Tack för att du var med.
Tack för att du pratade med mig.
Tack för att du var med, och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska sitta en timme till.
Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
Sköt dig. Hej.
Hej då. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej, Heidi Ekola.
Hej.
Hur är läget med dig?
Det är bara bra.
Ja.
Ja.
Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
Ja, nej, men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
Ja.
Ändå, trots att det är lugnt.
Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
Ja.
Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk.
Mm.
För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. De förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av, men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket.
Mm.
Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk.
Mm.
Så att jag pratar bra finska, gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket. Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul, tycker jag.
Ja, då har du ju ändå gett henne känslan för språket, eftersom hon är nyfiken på det.
Ja, men precis.
När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
Ja. När jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har, för att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till, alltså, modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
Och du nämnde också att du skämdes ibland.
Ja.
När, vilka situationer var det, eller när eller varför?
Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
Aha.
Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det, liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller ja, Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
Ja, alltså jag tror det började med... För min farmor gick bort 1998. Och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog. Och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för. Och så kom jag... överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. Mm. Liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
Men åkte ni till honom varje sommar?
Ja, det gjorde vi.
Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att det, ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
Koisti.
Koisti, ja, alltså, precis.
Lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pysslade om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta 2 veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
Ja, precis. Nej, alltså det är ju jag, alltså nu idag så uppskattar ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju 5 barn och sen så hade de även fosterbarn. Så att de hade stora hjärtan, båda två.
Vad tänker du då? Om du skulle summera lite det. Alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland. Liksom hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alahärm.
Mm.
Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till alla här. Man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att, alltså att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det så var det ändå liksom så bara, oj, men här var det bara svenska.
Ja, men det är ju, det är ju södra Österbotten. Ja, jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras. Och det var precis som du säger, att jag kände att jag var... Alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
Ja.
Så att så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi lite riktigt finskt mitt i svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
Ja.
Och så där. Ja, det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
Att man, precis.
Ont i halsen.
Men något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkte till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faste då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle så där, så att så skulle jag översätta då från finska till svenska, och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar, och så blir jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt.
Det är väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
Ja.
Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
Ja, hyvää illa, jatkoa. Ha en fin kväll.
Ja, tack detsamma.
Hejdå. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
Hej på dig!
Hej, hur mår du idag?
Tack, jag mår jättebra. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
Ja.
Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
Det ska jag inte säga så mycket om. För mig känns det som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
Ja, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
Vad mysigt.
Ja.
När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
Ja.
Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte vad jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
Ja.
Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
Oj!
Ja, vad härligt! Jag var jättegott. Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls. Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta och det var ju sill.
Ja.
Men jag visste ju inte vad surströmming var.
Surströmming?
Oh. Ja.
Oj, hur gick det då?
Ja, jag älskar surströmming än idag.
Jaha!
Ja. Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
Ja,
ja, och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där och folk tittade ju på honom som att han var ett UFO.
Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kaspe ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kaspe, det hade de ju knappt sett.
Ja.
Så att man behöver inte vara långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland eller att du kom från skärgård eller så?
Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, eller inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
Mm.
Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
Där ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
Mm. Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans och vi åkte antingen ner till Donsö i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsele i södra Lappland. Alla semestrar.
Ja.
Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
Ja,
vidare till dem. Åh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
Ja, tack ska du ha.
Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
Ha det bra. Hej då.
Fint. Hej då.
Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
Ja, hej.
Hur är läget med dig?
Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
Ja, exakt.
Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, alltså jag fick den signerad av Josefin alltså en gång i tiden. Och där står det puss på di.
Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
Ja, jag har ju, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har, alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen.
Uh-huh.
Så att, och jag, alltså jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks. på något sätt.
Ja, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språket. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
Ja. Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, men, även, alltså, det är likt,
intonationen. Mm. Intonationen. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara lyssnar, inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det väldigt, väldigt lika.
Ja, men det förstår jag absolut. Men det är väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska och nu, det väcker fortfarande känsla hos dig.
Ja, nu senast när vi träffade släktingar så, då mamma har ju bott i Sverige så många år och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på, ja men, olika så här, ja, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika sådana här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, ja men det heter så här på estniska, det heter så här på estniska, till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det och så sa, ja men det heter Nubu, ja just det, ja.
Ja, det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat dig sen senare i livet?
Ja, men alltså vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har, alltså estnisk julmat tänker jag ändå mest på. Mm. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
Mm-hmm. Ja, det kände jag inte stilla. Alltså det är väl, nej, såklart, men, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien, och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50, de slog ihop det, alltså de syskon, och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
Oj. Ja, och du tog inte hjälp av AI utan du skrev det själv.
Nej, alltså. Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte, men nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
Ja, plötsligt
bara
så
säger du pang så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
Ja. Men och så himla häftigt
grammatik.
Att du kan ta till dig att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
Ja, jo, för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja, ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, amerikanska engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
de här tum och fot och ounces.
Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
Och sen kommer Fahrenheit på det.
Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på att konvertera hela tiden. Ja. Så hjälpte jag henne med det.
Det jag blir snurrig bara av tanken. Ja.
Så, sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så. Av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, det var för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
Ja. Så hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. Och när man sitter där i ett flygplan så har man ju så en liten minidator framför sig. Med, man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer.
Mm.
Jag tänkte, så tänkte jag så här, kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom... Ja, men det får man aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittar jag ju... Jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhi. Och hon är alltså... Jag tror hon har absolut gehör. För hon lärde sig... Alltså hon har alltså lärt sig spela piano. Sen, jag tror hon lärde sig... Hon var 4 år, tror jag. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit på någon Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre, tycker jag.
Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
Hon kallas förresten, den här Jem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift. Hon gör sina egna låtar också.
Ja. Du, Mikael, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt. Om metrisk system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det. Och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
Ja, tack själva. Det är ett jättetrevligt program.
Ja, det är bra. Tack för att du lyssnar. Hej då. Ja,
hej.
Hej, säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej.
Hej.
Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
Jo då, tack. Det är bra, är det.
Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen, kan man säga.
Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
Ja, nej, men kan väl absolut lära ganska mycket, tänker jag, om... Hur man har valt att liksom röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade, kan jag tänka mig, och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv, kan man tänka sig.
Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar. Och ett nytt sätt att använda landskapet också.
Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån här finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet. Utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit, kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia. Och när man väl är intresserad av historia och arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
Vad är det?
Det var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna, men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når då. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen.
Oj,
så att, förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer. Då. Hoppas jag.
Men hur känns det att vara på en sån plats? Och alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt. Och man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att det kittlar lite i magen. Gör det.
Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju, det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer. Man blev liksom, man började prata svenska, man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna och så där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på, man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig. Och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket, hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem, för då var det som att man hade ingen finsktalande personal för det, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det är väl en bra skröna i sådana fall.
Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske förhoppningsvis återupptäcker ni också massor av historier när ni
undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja, det stämmer.
Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Mm. Om man leker med tanken att om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar, men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns något skriftligt kvar av oss, utan det är de materiella kulturerna, alltså de här föremålen vi har som finns kvar, och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen, och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Mm. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
Ja, precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
Ja,
om det intresserar sig någon i framtiden eller så.
Ja.
Ja, jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
Tack, ha det bra.
Ha det bra, hej.
Hej Eva. Ja.
Hej, hej.
Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:12. Tiden går fort.
Åh, herregud. Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
Den är ganska lugn, ska jag säga.
Ja, jag har gått och lagt mig och slog jag här och så var det lite sövande. Men så piggnade jag till när Viktor kom.
Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilar ner till Algeciras. Och tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för där. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter för då kan han kanske höra detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen, så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som jag kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Så, ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer. Så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos a la cama, säger till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Så tänkte jag, men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, tario. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Så, ja, vad det betyder, så, det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så ja. Att hon fattade, men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Men som stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i snösmostånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis, skulle de säga till folk.
Nej,
Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det ena till det andra så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blev Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Ja. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat, jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Mina penslar och oljefärg, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och så när jag kom ner dit till denna fiskebyn, det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna. Och så var det bara den lilla fiskehamnen. Och det är helt förstört det också nu tyvärr. Ja. Men herregud vad jag... Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen. Och de hade jag kontakt med. Och brevskrev med mig i 20 år tror jag.
Det var roligt.
Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22, eller var det 23? Ja, 22 var det väl. Då var jag i Parga. Men herregud, jag längtar till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
Ja, Eva, vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är fart.
Men om du visste, jag åker själv, och de säger, är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud, jag lär känna så mycket folk. Flygplans, personalen och, ja. Och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergen och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer, jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud, och de, ja, det... fort jag kommer så säger Eva, säger de. Ella, säger de. Och så kramar de och så pussar de mig och så frågar de hur jag mår på grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås och så kommer in. Ja, då ska jag sitta på hennes lilla kök där och äta spaghetti och köttfärssås.
Så härligt, och, Eva. Tack så mycket för att du var med.
Åh, herregud, vad jag har haft roligt.
Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som att fått vara med. Jobbiga, nej, men nu jobbiga. Måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
Ja, det
kanske
vi ska göra.
Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
Hej då. Natti, natti.
Natti, natti. Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Har du tips, tankar eller andra funderingar så kom ihåg att du kan alltid höra av dig till oss i våra sociala medier eller så mejlar du bara karlavagnen@sverigesradio.se. Och glöm inte att lyssna live varje vardagskväll och söndagkväll i P4 och i appen Sveriges Radio.